Igår kväll så hade vi uppe det här lite grann med det som kallas för apologetik, trons försvar. Och då är det ju så här i världen att anfall är det bästa försvaret. Och därför så ska vi idag inte ägna oss åt trons försvar utan åt trons anfall. Och då är det ju förvisso inte människor vi kämpar emot. Inte varelser av kött och blod, utan det är tankebyggnader och bålverk som uppreser sig mot kunskapen om Gud. Det är furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Vi har en uppgift att riva ner sådant. Och den uppgiften, den kan vi ju lösa på många sätt. Många av er har det fått lagt på sitt hjärta att lösa den uppgiften i bön. Och Kalle som har hört mig till, jag ska inte säga till leda, men han har hört mig till tusen i alla fall. Han vinkar avvärjan. Tack för det. Han vet att jag brukar använda ordet bönetant. Det är fint det. Det är... Guds kraft kanaliseras inom gamla tanter, det vet ni väl? Ja, just det. Det är bra det, det visst ni kan läxa. Så att det finns ju många gamla bönetanter som är sysselsatta med att riva ner tankebyggnader och bålverk med sina knäppta händer. Andra av oss är kanske mera kallade till att börja att analysera vad det är otron säger här i världen. Är det så sant som det påstås? Måste vi ducka så till den grad som vi gör? Måste vi huka oss ner och säga det att ja, förlåt så mycket, men jag tror i alla fall? Eller kan vi möjligen säga det att det där som du pratar är ju rena nattmössa? Vilket är vår uppgift, man tror? Ja, jag har för mig bilden av Elia på Karmels. Han gick till storms emot avgudarna. Och det är ju en bit av vår uppgift att ibland offentligt göra det. Han hade kanske fått vara stilla i 3,5 år och be till Gud att han skulle göra något mot avgudarna. Och till sist så kom ju signalen: träd nu fram inför kung Ahab så vill jag låta det regna på jorden. Då är det ju dags. 450 Baals profeter och så Elia på Karmel där, och vem kan nu få eld? Har vi några avgudar i Finland och i Sverige? Ja, vi har åtminstone de tecken som åtföljer avgudadyrkan. Hosea kapitel 4. Från början. Hör Herrens ord, ni Israels barn. Ty Herren har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finns i landet. Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far fram på våldsverkares vis och blodståd följer på blodståd. Därför ligger landet sörjande och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himmelen, själva fiskarna i havet förgås. Dock bör man inte så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom eller förebrå ditt folk som man bör gå till rätta med prästen. Ja, du ska komma på fall om dagen, och på fall ska också profeten komma tillsammans med dig om natten. Även din moder ska jag förgöra. Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Själva fiskarna i havet förgås, det känner vi igen, eller hur? Det trodde vi var en följd av PCB-utsläpp och dioxinutsläpp och kvicksilverutsläpp och övergödningar och annat sånt där. Ja, det är ju möjligt. på det materiella planet. Men det kanske finns en andlig miljöfara som är ännu värre. Jeremia 5. Förfärliga och gruvliga ting sker i landet. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd, och mitt folk vill ha det så. Hur ser våra avgudar ut? Vi har ju inga bronsstatyer stående i hörnen. Nej, det har vi inte. Men vad är en avgud för någonting? Ja, det är kanske allra mest detta att när den trygghet som Gud ville att vi skulle lägga hos honom och vara där, när vi lägger den någon annanstans, så blir det tokigt. När den kärlek som skulle tillhöra Gud och ingen annan tillhör något annat, så blir det tokigt. Och kanske att vi har som Elia en uppgift att gå till storms emot avguderiet. Att tron inte bara får lite passivt och lite defensivt försvaras, utan att vi faktiskt måste ut på motståndarnas planhalva, börja att plocka ner de argument som gör att människor inte ens längre tror att Gud finns, och att i detta tillstånd av gudlöshet allting flyter omkring, så att man till sist kan ställa sig upp och säga nästan vad som helst och ändå bli tagen på allvar. Vad är det som ger tryggheten åt människor idag? Eller annorlunda uttryckt, om nu människan idag inte tror på Gud, vad tror hon på då? Ja, en viktig sak att tro på är vetenskapen. Problemet är inte i och för sig att vi vet för mycket, för det kan man nästan aldrig göra. Vi ska inte avskaffa vetenskapen. Det finns ju någon kristen sekt i USA som går med sån här svart hög hatt och åker häst och kärra, ni vet. Jag vet inte riktigt vad de heter, men de har ju alltså stannat klockan någonstans på 1700 kallt. Därför att allting som har hänt sen, det är synd. Det är ju inget bra sätt att lösa problemet, för då skulle man egentligen inte åka med kärra heller. Den har ju också människor konstruerat. Utan då fick man väl hoppa av kärran och gå till fots. Så kan vi inte leva. Det är inte en fråga om att avskaffa vetenskapen, men det är en fråga om att inte ha den till sin avgud. Och det här måste vi lära oss att se skillnaden på, för det är en väldigt viktig skillnad. Och den griper djupt in i våra församlingar, fast vi kanske inte tänker på det. Vi antar att någon i din församling blir sjuk. Du själv kanske. Då kommer det mängder med besked. Åh, du ska inte gå till läkare. Åh, du ska bara vänta på Herren. Du ska bara stampa på dina insulinsprutor och kasta ut dem genom fönstret. Men varför det? Varför skulle jag inte gå till en läkare? Men jag behöver för den skulle inte sätta doktorn i Guds ställe. Det är ju det handlar om. Vad bygger jag mitt liv på? Och vad är det som blir min yttersta trygghet? Vi har ett väldigt kluvet förhållande här till vetenskapen, om vi får kalla det så i vidaste mening, och dess utövare. Som själavårdare får jag ofta den frågan ifrån människor som som kanske bor på någon plats där det inte finns någon kristen människa som kan hjälpa dem till rätta med deras livsproblem. Men så har de fått en remiss till en psykolog. Och så ringer de och så frågar de, kan jag som kristen gå till en psykolog? Ja, naturligtvis kan du det. Men du får ju vara inställd på att det finns skickliga psykologer, det finns mindre skickliga psykologer, det finns psykologer som kan förstå din kristna tro, det finns de som inte gör det, finns till och med de som försöker ta tron ifrån dig. Men gå dit på försök, vet jag. Det är ju inte farligt. Man blir så rädd för det här därför att man tror att nu blir vetenskapen någonting som kommer i Guds ställe. Det behöver det inte göra. Men ändå så möter vi problemet på något sätt. För ser vi ut över vårt samhälle, vår kultur, så har ändå vetenskapen så att säga blivit en del av den religion som kommit istället. Vetenskapen behöver inte vara någon religion, och det vetenskapen har gett oss behöver inte alls göras till någon religion. Men ändå så är det det som gemene man tror på i västerlandet. Och om vi ska försöka bena ut och lära oss att se skillnaden på vetenskap som vetenskap och vetenskapen som religion, så kan man lättast göra det, menar jag, genom att se på hur det gick till när vetenskapen blev religion. Vi ska skruva oss ungefär 200 år bakåt i tiden. Då möter vi en man i Frankrike som heter Pierre Simon de Laplace. Han var matematiker och astronom. Han var den första i vetenskapens historia som kunde beräkna planeternas och månens banor så att han kunde förutsäga solförmörkelser och månförmörkelser och hur stjärnhimlen skulle se ut om 20 år klockan 3 på kvällen eller någonting sånt på eftermiddagen. Han var mannen som satte ihop de här ekvationerna. När det var solförmörkelse för ett tag sedan nere i södra Finland och alla sprang upp i svinåtan och tittade på en mulen himmel, så var det därför att Pierre Simon de Laplace hade ställt upp sina ekvationer och man kunde beräkna att det skulle bli solförmörkelse, och det blev det också. Nå, det var ju inget konstigt med det. Men denne man, som alltså var verksam i början på 1800-talet, han lär ha blivit presenterad för Napoleon, som då ännu var i sin makts dagar. Och Napoleon tittade på alla hans formler och vet naturligtvis inte så mycket av dem. Och efter en stund så kommer Napoleon med den försiktiga frågan var Gud nu fanns i det här. Och då svarar Laplace så här: jag hade inget behov av den hypotesen. Och det har blivit ett bevingat ord. Jag hade inget behov av den hypotesen. Gud var förvisad till teoriernas värld. Han var ett antagande och inte mer. Så hade det inte varit dessförinnan. Vi kliver 100 år till bakåt i tiden och går till England. Då träffar vi vännen Newton, Isaac Newton. Mannen som grundlade den klassiska fysiken. Han var en from man. Och när han hittade sina naturlagar på fysikens område, så sa han hela tiden att nu har vi sett ytterligare lite grann av hur underbart Gud har skapat världen. För det kunde man ju också göra. Och lägg nu märke till skillnaden. Newton studerar naturen och ser den som ett vittnesbörd om skaparen. Laplace studerar samma natur och säger: jag hade inget behov för hypotesen Gud. Det är skillnaden. Under 1700-talet kom det alltså in ett helt nytt synsätt, kan vi säga. Och efter ungefär sekelskiftet 1799-1800. Så blir vetenskapen inställd på att söka någonting som kommer att kallas för naturliga förklaringar. Man sa så här att åskan när det blixtrar ute, det beror ju inte alls på att det är någon sorts Guds vrede på gång här, utan det är bara så att det är lite statisk elektricitet ibland molnen, och rätt för det så kommer det en gnista. En naturlig förklaring där människor tidigare tänkt sig en övernaturlig förklaring. Och så drog man den slutsatsen att det finns säkert sådana naturliga förklaringar till alltihopa. Gud har aldrig funnits, utan han är bara en hypotes. Någonting som man tänkt sig för att förklara naturfenomen som man inte begrep sig på. På det här sättet övergick vetenskapen från att vara gudscentrerad till att bli gudsfientlig. Och det sker i historien under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Inom filosofin hade det skett lite tidigare i mitten på 1700-talet, men det kan vi lämna det. Och vi kan ju ta ett sånt här enkelt bibelord. Jesus säger att Gud låter sin sol gå upp över onda och goda. Och han menar ju att det är ett underbart tecken på att Gud inte har anseende till personen, utan att han bemöter alla med sin nåd. Ja, säger vetenskapsmannen, det är ju inte så konstigt att den går upp över onda och goda, för det beror ju på att jorden roterar kring sin axel, och vi måste ju allihopa följa med vad vi än har för moralisk halt. Så det är ju bara nys. Jo visst. Men vem var det som gjorde så att jorden roterade kring sin axel? Ja, det var ju Gud. Ni förstår. Vi kan alltså se på naturen och naturfenomenen och ana en skapare bakom. Eller också kan vi ta alla naturfenomenen för att göra oss av med Gud. Och i början, om vi säger att naturvetenskapen är någonting som alltså har utvecklats sedan renässansen, början på 1500-talet. I början fram till ungefär 1800 så använder man naturvetenskapen som ett vittne om vem Gud är. Men när vi har passerat 1800 så går vi in i en gudsfientlig tid då forskningen används för att avskaffa Gud. När Newton hittade sina naturlagar så sa han: titta här, Gud är ordningens Gud. Ja, han sa inte bokstavligen så, men det låg i det. Va? Gud är ordningens Gud. Titta, en sån ordning han har lagt in i hela tillvaron. Vad säger man 100 år senare? Jo, man säger så här: ja, här finns ju en massa naturlagar som kan förklara allt samman, så därför behöver vi inte anta att Gud finns. Utan plötsligt börjar man att tänka sig så här, att det är nog naturlagarnas förtjänst att universum ser ut som det gör. Och bortanför naturlagarna finns ingenting. Det räcker med naturlagarna som förklaring. Det är svårt det här, ni ser lite. Det var inget riktigt bibelstudium kan man tycka, men det är, ursäkta så mycket. Vi behöver tänka igenom lite grann vad det är för miljö vi ska ut och vittna i. Och då använder man alltså naturlagarna för att bevisa att Gud inte finns. Medan man 100 år tidigare hade använt naturlagarna och sagt: titta här vilken ordning Gud har lagt in i världen. Och det är alltså bara så man väljer att byta synsätt. Vetenskapen som metod är ju totalt neutral i förhållande till frågan om Gud. Där människan från början valde att låta vetenskapens resultat vittna om Guds väldiga gärningar. Precis som det står i Gamla testamentet. Hur hela naturen, stjärnhimlen och allt vittnar om Guds väldiga gärningar. När jag ser din himmel, dina fingrars verk. Så valde man att istället ta ut den ordning som finns i naturen och säga, det räcker med den som förklaring. Vi behöver inte längre jobba med hypotesen Gud. Jag hade inget behov av den hypotesen. Den stora frågan när nu vetenskapen övergår från att vittna om Gud till att vittna mot Gud. Det stora mästarprovet nu i vetenskapen blir frågan om att bevisa var naturen kommer ifrån och framförallt var vi själva kommer ifrån. Hur har livet uppstått? Hur har människan uppstått om det nu inte finns någon Gud? 1859 utkom Charles Darwin med sin klassiska bok om arternas uppkomst. Och den har ju varit som en västerlandets bibel sedan dess. Jag måste personligen säga att om man ska ut och verkligen röra om i grytan i något sammanhang, så ska man börja ta upp frågan om varför utvecklingsläran inte kan stämma. Det har jag gjort en del. Och de mest oväntade saker kan hända. Jag hade en timme till förfogande i biologi på gymnasiet hemma som jag aldrig glömmer. Och det var en församlings, vad heter det, en skolevangelist som hade fixat till den där timmen i biologi. På gymnasiet var det som sagt. Och jag kom ju dit och tänkte att jag ska hålla mig strikt till biologin. Så jag började gå igenom utvecklingsläran och tog upp den ena svagheten efter den andra. Och man kände ju luften tjocknade, ni vet, ungefär som man vispar grädde och det plötsligt blir nästan som smör. Men jag fortsatte oförtrutet tills plötsligt en flicka bak i klassrummet uppe på hyllan satt hon där uppe och började skrika. Och bara skrek. Så här alltså. Och när luften till sist tröt för henne så sa hon, tror du på det där med rebenet, skrek hon. Ja, sa jag, det gör jag ju, men det är ju inte, det är ju biologilektion det här. Vi får väl komma igen då till någon timme till förfogande i religion, så kan vi ta upp det där med rebenet, sa jag. Men nu är det ju biologi. Biologiläraren sa efteråt, det var en rolig timme där, sa han. Men ni förstår, det vi kallar sekularisering handlar ytterst om att man, så att säga, i slutet på 1700-talet började ta vetenskapen och vända den från att vittna om Gud till att vittna mot Gud. Och slutstenen i det här bygget som man då startar, det läggs på 1850-talet och 1860-talet. Och de slutstenarna har legat fast sedan dess. Charles Darwin hade sina föregångare, men vi kan ju hoppa över det. Tanken om en utveckling ifrån amöbor och så vidare till via apor till människa började grundläggas på 1790-talet av en engelsman som heter James Hutton. Nu är detta alltså den situation som vi ska vittna i. Och det är också så att när vi kommer ut och ska vittna om den Gud som vi tror på och som har skapat universum, vad är det då som vänds och används emot oss? Jo, det är vetenskapen. När du nu kommer och säger Gud finns i alla fall, så är du alltså till en början ovetenskaplig. Och är du ovetenskaplig så är du också löjlig. Det är så att säga utgångspunkten. I det här sammanhanget så tror jag att vi har olika uppgifter i Guds församling. Jag tror att en del har i uppgift att framförallt analysera sådana, vad ska vi säga, vetenskapligt grundade synsätt som har med utvecklingsläran att göra. Men det är naturligtvis inte var mans uppgift, för att det här är svårt. Man måste kunna väldigt mycket. Man hamnar ju snabbt i aminosyror och nukleinsyror och gener och mutationer och fossiler och allt vad det är för någonting. Och det ska naturligtvis inte alla syssla med. Men några ska göra det. Och de som ska göra det och gör det, de ska på något sätt hållas i ära i Guds församling. Jag blev djupt bedrövad när Svenska Missionsförbundet gav ut en bok som heter Parakyrkligt för ett par år sedan. Där författaren som är pastor hånade skapelsetroende kristna för att de tror på gamla myter om talande ormar och borttappade revben. På det sättet hyvlade han av hela föreningen för skapelsetro i Sverige. De fyller en viktig uppgift. Och det är faktiskt så att utvecklingsläran är ett rent falsarium. Det finns inte så få ateister som faktiskt erkänner detsamma. Det finns en rätt så välkänd filosof och forskare som heter Arthur Koestler, som jag kanske hört hans namn. Han tror definitivt inte på någon gud. Han tror att det har skett en utveckling, men han säger att hela utvecklingslärans förklaring till hur utvecklingen har gått till är fullständigt åt skogen. Det är ganska skojigt att läsa hans kommentar. Han är mycket elakare än vad en kristen kan kosta på sig att vara. Jag ska ge er ett smakprov så ni förstår hur tokigt det här är. Hur kan man veta att det överhuvudtaget skulle ha kunnat vara en utveckling? Jo, det beror på att i många så kallade avlagrade bergarter så hittar man fossiler. Ni vet, ibland man går i en trappa så ligger en sån här liten trilobit, en sån där avlång grej, en stentrappa. Det har ni sett. Och det är ju alltså djur som har levat för länge sedan och som blivit inbäddade i material som alltså fallit ut på havsbotten och bäddat in den här och alltihopa har förstenats. Och då hittar man ju, när man tittar på såna här fossiler i avlagrat berg, så hittar man ju mängder med arter som inte finns idag. Och därför så säger man då att ja, förr fanns det andra arter och nu finns det nya arter och det har skett en utveckling. Okej. Till en början trodde man att den här utvecklingen hade skett i små steg. Så att om vi skulle göra om dig till en elefant så kanske näsan i en generation blev en centimeter längre och i nästa generation en halv centimeter till och så vidare. Och till sist var det elefant med en 2 meter lång snabel eller något sånt. En utveckling i små steg. Det är bara det att då skulle man kunna se det. Man skulle hitta elefanter med korta snablar, elefanter med långa snablar och halvelefanter och hela elefanter och så vidare. Man skulle hitta en massa övergångsformer. Men det är alla överens om idag att de finns inte, de där övergångsformerna. Då började utvecklingslärans förespråkare att tala om utveckling i stora skutt, som de sa. Att rätt vad det är så kom tittar herr och fru ödla på sin avkomma och då visade sig att de har fått 3 ödlor och en fågel. Ja, jag lovar. Det kallas för evolution in big jumps på finspråk. Och det är ju gripande att människor kan tro på det här. Vem har sett en katt få något annat än kattungar? Hand upp. Nej. Och om du skulle se det och gick ut och tala om det för folk så skulle de betvivla att du var riktigt klok, eller hur? Nu tänker vi oss så här, att din katta där hemma får någonting annat än en kattunga. Katten får 4 kattungar och vad ska vi dra till med? Får något djur som inte har funnits förut. Utvecklingen har tagit ett språng. Ja, men stackars det här arma nya djuret då, vem ska det para sig med? Hur ska det kunna överleva? Om slumpen ska skapa nya arter på det sättet, så måste det uppstå en hane och en hona av samma art vid samma tidpunkt och på samma plats. Eller hur? Där är is. Det är det enda vi kan vara säkra på. Och om det myller av arter som vi har på jorden idag ska ha uppkommit på 45 miljarder år, så skulle det vara vardagsmat att man fick se sin katt föda något annat än kattungar. Därför att de flesta av de här enstaka exemplaren skulle ju dö ut. Det skulle vara en jättebingo att det blev 2 stycken av samma sort vid samma tillfälle och på samma plats, fast med olika kön. Det här går vuxna människor omkring och tror på, förstår ni? Och jag tar upp detta för att liksom ingjuta lite mod i att vi måste gå till motangrepp. Varför skulle inte vi gå ut och säga att det här är galenskap? När det är galenskap och vi kan stå för det. När detta är den ideologi som tar tron ifrån människor, tron på Gud. Varför skulle inte vi gå ut och riva ner den sortens tankebyggnader och bålverk? Varför ska vi alltid sitta hopkurade och bara ta stryk när folk skrattar åt oss för vår tro? När vi istället kan resa på oss, damma av oss och gå ut och säga att det är ju ni som är tokiga, vet jag. För det är faktiskt så. Men som jag sa nyss, det här är en uppgift för specialister i Guds församling. Därför man måste ha mycket kunskap. Men det finns somliga som har det. I varje församling finns det lärare och läkare och annat folk som man kan öva upp till att förstå det här. Om de inte har gjort det förut. Det kanske inte är pastorns uppgift alla gånger. Men det är inte så märkvärdiga saker. Men alla vi andra, vi kanske behöver istället lära oss att förstå vad utvecklingsläran och hela den gudsfientliga vetenskapen har lett till, vad ska vi säga, på vardagslivets område. Ty det är i de situationerna där vi kan gå in och evangelisera och säga att så och så och så har det blivit i ditt liv därför att du inte tror på Gud. Om det nu är så här att människan har uppkommit genom en totalt slumpartad kemisk process. I en ursoppa, som det brukar heta, för 4 miljarder år sedan, så var det lite molekyler som råkade rassla ihop till en levande varelse som sen råkade bli du. Då kan vi säga 2 saker med bestämdhet. Och det bör vi göra när vi går ut och vittnar. Och det ena är att det finns ingen anledning att tro att det finns något som heter moral. Och det andra är att det finns ingen anledning att tro att det finns något som heter mening. Det är väl lustigt att alla människor är överens om att det finns moral. Och alla människor är överens om att det finns mening. Vi kan vara djupt oense om vad moralen går ut på. Jag menar, muslimerna har sina uppfattningar om vad som är goda gärningar och vi har våra. Hitler hade sina uppfattningar om vad som var goda gärningar. Och de delar ju inte vi. Men alla är överens om att det finns goda gärningar och dåliga gärningar. Och det är väl ganska lustigt om vi bara har tillkommit genom en slump. Var i all världen kom moralen ifrån?
Och varför är vi allihopa så moraliska i vårt tänkesätt? Hitler var ju lite av en pionjär när det gällde att tolka utvecklingsläran. För han menade så här att människan har uppkommit genom att olika arter stred mot varandra och människan var den som vann kampen för tillvaron. Därför är det viktigt att den kampen fortsätter, sa Hitler. Och så sa han, tyskarna är den starka rasen och judarna är den dåliga rasen, och därför är det tyskarnas uppgift att ta död på judarna. Och så gjorde han det. Han inte bara sa det, utan han gjorde det. Det var hans moral. Och det är egentligen den enda logiska moral som kan bli kvar om man fullt ut ska tro på utvecklingsläran. Om den sen ska handla om tyskar eller judar, eller om det ska handla om andra grupper av människor, det spelar ju ingen roll. Det kan ju också vara så att proletärerna ska ta död på kapitalisterna, så blir allting bra. Det är ju också en sorts moral. Men det är ju lustigt att vi har uppkommit genom en fullständigt omoralisk process, djungelns lag, att äta eller bli uppäten. Och den processen skulle ha alstrat dig och mig, som är så oerhört medvetna om att det finns goda och dåliga gärningar. Var i all världen kom detta in under utvecklingens gång? Jag stryker under det igen. Det är alltså inte det att vi har en speciell uppfattning om vad som är gott och vad som är ont, utan att alla människor har en uppfattning om att det finns något som heter gott och finns något som heter ont. Många människor som ringer till såna här krisjourer och samtalsjourer och så vidare, de säger att jag orkar inte leva längre. Varför inte det då? Jag har ingen mening i mitt liv. Det är väl konstigt att vi inte klarar det. Varför söker nutidsmänniskan så frenetiskt, så desperat efter en mening med sitt liv? Det kan man ju säga från början, men älskade vän, om det inte finns någon som har menat något, så är det ju alldeles omöjligt att det ska kunna finnas någon mening. Det får du ju acceptera från början. Du kan ju lika lägga ner ditt sökande. Till antingen söker du efter Gud när du söker efter mening, eller också söker du absolut inte efter någonting. Och i det senare fallet kan du lägga av. Tänk vad mycket människor idag som mår dåligt därför att de söker efter en mening i en gudlös tillvaro. Och när de mår dåligt så förstår de inte att de mår dåligt därför att de söker efter den Gud som de är skapade för att tillhöra. Utan de tänker så här, ja, jag mår dåligt för att jag hade en så tråkig barndom. Och det kan man göra. Förvisso kan man det. Men varför har våra barndomar blivit värre och värre allt eftersom åren har gått? Eller varför mår människor så dåligt idag? Det viktiga är ju kanske oftast inte att ge människorna en annan barndom, för det kan vi inte. Men vi kan ge människorna den Gud som de saknar i sitt liv. Och där avsaknaden kanske bara finns som en enda stor meningslöshet. Vi ska gå tillbaka till Bibeln nu lite grann, till Romarbrevet 1. Och börja läsa i den 18:e versen. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. Här står det nu egentligen i grundtexten i den 19:e versen att Gud har uppenbarat det i deras inre. Det handlar inte bara om vad man ser med ögonen, man kan titta ut på den vackra naturen just här och säga att det måste finnas en Gud. Utan det Paulus vill säga är att Gud ger sig till känna i alla människors innersta. Inte varenda dag, men alltid någon gång under livet. För alla. Och det där är ju någonting som vi är satta att tolka åt människor som inte tror på Gud. Vår uppgift är ju nu att tala om för dem hur känns det när Gud ger sig till känna i den otroende människans innersta. Och då tror jag så här. Gud ger sig till känna. Vi kan alla märka det på det sättet att vi alla är medvetna om att det finns en skillnad mellan gott och ont. Det är helt obegripligt ifrån utvecklingslärans ståndpunkt att vi alla skulle vara överens om det. Men vi är det allesammans. Därför att Gud ger sig till känna i alla människors innersta. Det är på att även den värsta förbrytare försöker alltid få sina kriminaliteter att se ut som om det var rättfärdigt. Saddam Hussein kan inte stå för att ja, vi annekterade Kuwait här, vi tyckte det var lämpligt. Utan han säger, oh nej, de ropade på hjälp från Kuwait. Det tror man ju inte ett ögonblick på. Men han måste ha den lilla lögnen för att framstå som en moralisk människa. Ty vi alla är överens om att det finns något som heter gott och något som heter ont. Gud ger sig till känna i människans innersta. Det är det ena. Och det andra är detta, att det är omöjligt att leva ett liv i meningslöshet. Man kan äta, dricka och vara glad. Desperat, festande och jagande. Karriärer eller makter eller positioner eller förmögenheter eller antikviteter eller resor eller vad det kan vara. Men ju längre man håller på, desto mer stiger gråten i halsen på en. Och där kan vi komma in och börja tala med människor om vad mening med livet vill säga. Hur ska det kunna finnas en mening i ditt liv om det inte finns någon som har menat något? Det tror jag är den fråga som vi kan gå ut med idag. Det är den fråga som ställer människor mot väggen. Jag tror att alla idag är medvetna om att om man inte hittar en mening i sitt liv så går det inte. Vi orkar inte det. Och det är ju märkvärdigt. Jag menar, en ko har ju inte så där förfärligt mycket mening i tillvaron. De klarar det. Vi kunde ju tycka då att ja, men vi som är ännu högre utvecklade och anpassade till en meningslös tillvaro, vi skulle klara det där ännu bättre än kossan. På samma sätt som vi kan räkna differentialräkning mycket bättre än en ko, som regel i alla fall. Men det är inte så. Kossan klarar meningslösheten och inte vi. Dagmasken klarar den utmärkt. Men för oss är det helt kört. Det beror på att Gud ger sig till känna i vårt inre. Och det där tror jag det är en udd som är väldigt svår att spjärna emot. Jag har testat det en del sedan jag upptäckte det här själv i Guds ord. Vart ute i sammanhang och talat och framförallt vänt mig till de oomvända. Bara tala om detta. Hur ska du någonsin finna en mening i ditt liv om det inte finns någon som har menat något? Man kan känna i lokalen hur det blir alltså fullständigt sådär så att man kan höra ett grästrå falla med dunder och brak. Så när man säger något som rör i människornas innersta så kan det bli så knäpptyst så man vågar nästan inte öppna munnen själv. Man känner plötsligt, här är vi ute på djupt vatten. Äntligen. Gångna tiders evangelister talade mycket om synd och nåd. Och det gick lätt att göra så länge människan visste att Gud fanns. Vi vill leda människan fram till insikten om synd och nåd. Ty det är evangeliets kärna. Men om du börjar ett väckelsemöte med att tala om synden så knäcker alla ihop. De orkar inte höra på tills du kommer till nåden. Och börjar du med nåden så är det ingen människa som sen vill höra talas om synden. Hur ska vi öppna en dialog? Och hur ska vi öppna den så att vi liksom samtidigt kan bryta ner de tankebyggnader och bålverk som uppreser sig mot kunskapen om Gud? Jag tror att vi här har en möjlighet för vår tid att börja tala med människan om hur konstigt det är att hon har rättsbegrepp. Hur konstigt det är att vi alla är överens om att det finns gott och ont. När vi har tillkommit genom en fullständigt hänsynslös process. Att tala med människor om hur märkvärdigt det är att ingen av oss kan leva utan att uppleva mening i sitt liv. När vi har tillkommit genom en fullständigt meningslös process. Om du och jag bara skulle vara en enda stor kemisk bingo. Varför klarar vi oss inte utan en upplevelse av mening? Här tror jag att vi har möjligheten att liksom utmana människor till att börja tänka om. Och till att börja öppna sig för evangeliet. Låt oss be tillsammans. Jesus Kristus, du vet hur modlösa vi har blivit när det gäller att föra ut budskapet om dig och ditt rike. Vi vill vända oss till dig att du ska slipa våra svärd. Inte till att hugga ner folk med, men till att faktiskt gå till angrepp mot tankebyggnader och bålverk som håller människorna fångna i gudlöshet och förvirring, i meningslöshet och jakt efter materiella värden som inte skapar någonting i deras liv, mer än problem och besvikelse. Herre, istället för att vi sitter och jämrar oss och säger att vi är så dåliga på att evangelisera, så vill vi resa oss upp och säga till dig, lägg nya ord i vår mun. Inte ett nytt budskap, för all del, det vill vi inte ha. Det duger med det gamla vanliga. Men hjälp oss att uttrycka det så att vi kan nå in i människors hjärtan och riva ner de hinder, rycka bort de slöjor som gör att människor inte ser din härlighet och inte förstår vem du är. De förvridna tankemodeller som gör att man kan se på hela naturen och säga att den vittnar om att du inte skulle finnas, istället för att räkna stjärnorna och komma till tro. Herre, vi vill be dig att du ger oss en ny utrustning för den uppgift som du har förelagt församlingen in till tidens slut. Hjälp oss att nå ut på nytt i våra länder.